fyra här. Jag vet att ni säkert har sagt att ja, men det är lite svårt att vara. Jag är 100% säker på att ni har sagt. Men vartåt lutar då? Vi testar då. Hur många menar att vi är mest lika islam? Ja, några stycken. Det är jättemånga. Buddhism då? Det är försiktigt. Det är hälften hälften. Jag tycker den här övningen är rolig. Jag har ju varit lite, ibland har jag gjort att man måste ställa sig på den här linjen. Och så får man se, är man närmast buddhism eller ska man på mitten, mer närmast islam. Så kan det bli jättespännande samtal där. Det här är så trångt så vi ska inte göra det. Men jag gissar ju då att ni har sagt att ah, men det är inte så enkelt. Och så är det ju. Det är ju som sagt, det är mycket i livet som är både och så sitter ihop och det är komplext och sådär. När jag undervisar om bön brukar jag tala om bönens tre dimensioner, det som du var inne på. Att bön är tillbedjan, när vi ber för Guds skull. Bön är också den begärande bönen, när vi ber för att få vårt dagliga bröd. Hjälp oss med de här bekymrarna. Men vi också ber för världen och dess behov. Alltså vi begär saker för Gud. Ge oss detta. Fixa detta. Men bön är också en vänskapsrelation. När vi ber för att lära känna Gud. Så vi ber för relationens skull. Så tillbedjan, den begärande bönen och den vänskapliga bönen. Och sen i eftermiddag kommer vi titta på lite olika sätt att be. Sätt att tillbe, sätt att be till begärande bön. Lägga fram sina önskemål inför jul. Och sen också den vänskapliga bönen. Så det ska vi titta på i eftermiddag. Men nu ska vi dra en så här snabbspolning genom hela Bibeln. För att se lite, vad är det som har gått vajsing? Liksom? Vad är det som har hänt som har skapat den här kluvenheten i oss? Och hur reparerar Gud det? Hur hjälper Gud oss att bli bedjande människor? Så ni som har biblar kan ju slå upp dem i första Mosebok kapitel 3. Eller via telefoner. Det är där det börjar. Första Mosebok. Där Gud skapar världen. Han sätter människan i en lustgård som han själv planterat. Och så låter han människan vara medskapare, en trädgårdsmästare i den här trädgården, i den här lustgården. Så första Mosebok kapitel 3. Så människan finns då i den här trädgården där hon är satt till att arbeta tillsammans med Gud, till att äta av de frukter han planterat och att leva i vänskap och att leva i tacksamhet. Så människan är ju skapt till att ta frukt av träden och säga tack. Att leva i en mottagande och en tillbedjan. Men så händer ju någonting, så kommer den här attans ormen och säger någonting. Vi läser från första versen. Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: har Gud verkligen sagt att ni inte får äta något träd i trädgården? Kvinnan svarade: vi får äta frukt från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: ät den inte och rör den inte. Gör ni det kommer ni att dö. Ormen sa: ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd eftersom det skänkte vishet. Hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. De hörde Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen och sa: var är du? Han svarade: jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd eftersom jag är naken. Och så gömde jag mig. Vad är det som hänt här? Eller vad hände här? Jo, ormen kom ju och sa till människan. Vi har det i vers 1 där. Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta nöt av träden? Och här gör ju ormen någonting med vår gudsbild. Alltså han försöker måla Gud som en förtryckande och snål Gud. Alltså en Gud som har satt människan i Edens lustgård, i den här läskande trädgården, och sagt att nu får ni inte äta av något av de här träden. Alltså som har satt ett barn i en godisbutik och säger: nu ska du vara här en hel vecka, men du får inte äta någonting. Det är en ganska grym Gud. Och det är inte Gud sagt. Gud har ju satt människan i den här trädgården och säger: du får äta den här träden liksom. Varsågod och njut. Och det hade människan koll på, som sa: nej, men vi får äta de här träden. Men det är bara den här trädet där borta som vi inte får äta av. Och Gud hade ju sagt att äter ni av det där trädet, då kommer ni att dö. Vi vet ju inte om det var ett slags hot om straff, eller om det faktiskt var så att trädet i sig var dödligt och giftigt. Vi vet inte. Men hur som helst, äter jag av det trädet, då kommer vi dö. Och då säger de: nej, nej, nej. Gud bör luras. Han vet att om ni äter det trädet, det kommer inte alls att dö, utan ni kommer bli som gudar. Så ormen säger att om ni äter det trädet, då kommer ni få leva i oberoende. Då blir ni era egna gudar. Ni behöver inte vara de som liksom, sträcker ut handen och säger tack så mycket. Så han erbjuder ju människan ett självständigt liv utanför Edens lustgård. Och det är motivet till att de äter av trädet. De vill bli sina egna. De vill bli sina egna gudar. De vill inte leva i det här igen. Tack så mycket. Och så äter de av det här, den här frukten, och det som händer är att de inte klarar av att leva i goda relationer med det. Inte i relation till Gud och inte till varandra. Det står innan att om mannen och kvinnan var nakna, de blygdes inte för varandra. De kände ingen skam. De kunde leva i öppna relationer. Men det som händer är, efter att de äter den här frukten, är att de gömmer sig för varandra. Och de gömmer sig för Gud. Så någonting går sönder här. Och det är det vi lever med. Gud håller på att reparera det, men det finns en skada i oss. Och det som händer i den här berättelsen är dels att ormen fördunklade vår blick. Så det är som att vi lever liksom med sotade glasögon som skymmer vår blick och som gör att vi inte ser klart. Och ormen har fått oss att tro att Gud kan man inte lita på. Gud kan man inte lita på. Han kommer bara förstöra våra liv. Han luras. Han förtrycker. Han vill göra livet surt för oss. Och så är ju inte Gud. Gud är god. Han vill vara vår goda pappa. Som ger oss goda gåvor och att vi får leva i den tacksamheten bara, förnöjsamheten. Men ormen har lurat i oss att Gud är inte god. Och klart att man inte vill då. Om man har ormens glasögon på näsan, då är inte Gud värd någon tillbedjan. Det är heller ingen idé att säga: Gud, kan du hjälpa mig med det här? Och det är ingen man vill bli vän med heller. Så att tack vare ormen så förstörs den tillbedjande bönen, den begärande bönen och den vänskapliga bönen. Och vi lever med de där glasögonen. Det som också människan drabbades av när hon liksom sträckte handen mot det här trädet, det var högmod. Att vilja ta Guds plats. Att bli helt oberoende. Att slå sig fri. Och det hotar också bönen i den meningen att vi vill ju vara våra egna gudar, vi vill säga tack. Varför ska jag göra det? Så vi fattar inte ens den grejen. Varför ska jag säga tack? Jag är min egen gud. Och att vi också lever ett högmod gentemot varandra. Vi ber inte om hjälp, vi ber inte varandra om hjälp. Och vi ber inte för världen heller. Alltså vi tänker bara på vår egen lycka. Så det förstör också bönen. Vi tillber inte. Vi tar inte tid för relationen till Gud. Vi ber inte för världen. Vi tar inte av annars den uppgiften liksom. Så det är mycket som händer här i syndafallet som vi fortfarande lever med en slags skada. Vi har en mörk gudsbild på näsan, mörka glasögon, så gör att vi inte ser klart vad Gud är. Och vi lever i ett slags högmod att jag ska klara mig själv och jag ska leva mitt eget liv. Och människan fick ju det. Människan blev utvisad ur Edens lustfåk till att leva det egna livet med tisten och tarna, då hon liksom fick odla sin egen trädgård. Det blev ju bra. Det blev ju bra. Så där är vi. Vi ska gå till Nya testamentets beskrivning av det här också. Romarbrevet 1. Där Paulus väldigt tydligt kopplar samman syndafallet och det här med tillbedjan. Så Romarbrevet 1. Romarbrevet är ju den här stora utläggningen av frälsningen. Och då börjar han ju i kapitel 1 med att förklara det här med synden. Och vi hoppar in i vers 18. Till Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbarat för dem. Till allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. Och sen fortsätter Paulus med att beskriva avgudadyrkan. Och sen går han vidare och listar en massa olika synder. Var det i hela kapitel 1 där som... Det Paulus säger här är att roten till alla synder, det är att vi inte tackar Gud. Han säger att vi lever i en värld, i en skapelse som liksom uppmanar oss att tacka Gud. Skapelsen vittnar om att det finns en skapare som är värd vårt tack. Men vi ignorerar den signalen. Vi tar inte in den signalen. Och vi vägrar att säga tack. Och så står det i vers 1 att när vi liksom inte använder vår tankemöda till att ta in den signalen och till att ge Gud tack, då förmörkas våra sinnen. Och det är därför vi syndar. Så att ursynden för Paulus, det är att vi inte tackar Gud. Att vi inte vill leva i tillbedjan. Så det är urroten till synden. I den här texten i alla fall. Så det är liksom, då kanske vi lite mer förstår varför vi har så svårt att be. För i oss finns det här, jag vill inte be. Jag är min egen Gud. Och vi kanske någonting sällan talar om detta, att inte vilja säga tack till Gud. Att det faktiskt är en synd. Hade en predikan om detta i Ryttegårdskyrkan här i slutet av sommaren. Som handlar om just det. När vi på en gudstjänst till exempel. Vi sitter där. Och så är det en sång. Vi sjunger olika sorters sånger. En del sånger är så här: åh, jag älskar dig. Eller jag längtar efter dig. Eller jag har de här bekymrarna. Men en del sånger är så här: Gud, du har skapat världen. Tack så mycket. Gud, du är helig. Du är upphöjd. När vi väljer att inte delta i en sån sång som uttrycker de orden för att vi tycker att det är en ful sång eller att det är fel instrument i den sången, då är det en synd. För då sätter vi oss själva i centrum och tänker såhär: jag sjunger bara de sånger jag har lust att sjunga, som jag njuter av. Men vår uppgift är faktiskt att tillbe Gud. Så här ligger vi är lite med här i stånden. Vår uppgift är att tillbe honom. Det är en synd att vägra att tacka honom. Det är som att liksom, när man sitter i en stor festmåltid och man liksom inte säger tack för maten. Så vi samlas varje söndag till att regelbundet säga tack Gud för att du har skapat världen. Och när vi vägrar att göra det och sätter oss själva i centrum, då är det en synd. Och vi gör ju så, jag gör ju så ibland också, tänker åh, han har sång ibland till jag. Så alltså, vi lever i det. Vi lever i det. Vad gör då Gud åt detta? Gud är ju god. Gud är ju inte förtryckande och ond, utan Gud är ju god, som vill liksom få oss bort från tistelåken in i trädgården igen. Det är ju Guds plan. Han vill att allting ska återgå till den här förnöjsamheten, den här tacksamheten, det här livet. Så vad gör Gud? Och då har vi ju att Gud väljer att försöka uppenbara sig, försöka visa: ormen har fel, titta, jag är Gud, så här är jag. Och han väljer ju att göra det för Israels folk och låta dem vara en slags förkunnare i världen som ska göra Gud känd. Så han väljer ut Abraham och hans släkt för att göra sig känd. Han stiftar ett förbund, han går in i en relation. Han väljer ut Israel till att liksom börja reparera den här relationen. Och det tar ganska lång tid. Det går ganska långsamt. Han uppenbarar sig stegvis. Och så har vi någon slags kristendium där, när Israels folk är fångar i Egypten. Och där han skickar Mose till att vara med och befria dem. Och då säger Gud att Mose ska gå till farao. Vi slår inte upp det, men ni som antecknar kan notera att det är i femte Mosebok. Eller säga först andra Mosebok kapitel 5. Andra Mosebok kapitel 5. De första verserna där. Så säger Gud: gå till farao och säg: släpp mitt folk så att de kan fira högtid i öknen. Eller någon översättning har: släpp mitt folk så att de kan fira ett gudstjänst. Och det är detta. Folk lever i slaveri. De har inte tid till bön. De har inte tid till gudstjänst. Men Gud säger: det här ska vara ett folk av präster som både förkunnar min, vem jag är, och ber. Som tillber mig. Som går in i relation till mig. Som ber för världen. Så släpp nu de här människorna så de kan göra det. Släpp mitt folk så att de kan fira gudstjänst till min ära. Så att jag vill ha det här folket, för de är mina präster och de måste ära mig. Kom igen. Så det är ett av motiven. Och det sker ju så. Folket släpps. Och vad händer sen? Jo, då får du ta emot lagen. Och ni som liksom tragglat er igenom Moseböckerna vet ju att de innehåller väldigt mycket gudstjänstinstruktioner. de 10 budorden är ju egentligen inte så representativa för hela lagen. Utan det är mycket om grejer till templet och mått hit och dit och hur man ska göra och olika högtider och hur man ska be och rökelsekar och grejer. Men också väldigt mycket kring hur man ska hålla sig ren. Och det är inte samma sak som att inte synda. Det här, alla de här renhetslagarna har med gudstjänstlivet att göra. Hur man liksom, det är mer liksom att man ska vara snygg och prydlig när man träder in i templet. Det har mer med det att göra. Det är jättemycket sånt. Hur man ska träffa sig och vilka djur man ska äta allt det där. Så att man kan få Guds präster som tillber honom. Det är jättemycket gudstjänstinstruktioner. Så att Gud liksom ger ju dem verkligen en slags, så här ska ni be. Varsågod. Så här ska ni tillbe mig. Det här är en uppgift. Det är liksom deras, de har en lag som innehåller böneinstruktioner. Och då kan vi gå till psalm 122. Det var den psalmen jag predikade om i Ryttergårdskyrkan. Så att det kan vara en synd och inte vi sjunga det här gissa som det. Psalm 122. Det är en av pilgrimspsalmerna. Runt där kring så är det en massa sånger som man bad eller sjöng när man gick till Jerusalem för att fira de här högtiderna. Alltså när man gick till Jerusalem för att uppfylla alla de där instruktionerna. Psalm 122. Och då kan ni läsa den här och fundera på, här finns det två ord som sätts ihop, som hör intimt samman, som vi i vår kultur tänker att de hör inte samman. Det är en kritisk fråga. Men vad är det två ord som vi tänker oss att de här ska inte finnas i samma psalm? Jag blev glad när man sa det till mig, kom vi ska gå till Herrens tempel. Nu står vi i dina portar, Jerusalem, Jerusalem, du välbyggda stad, där husen står tätt tillsammans. Dit går stammarna upp, Herrens stammar. Det är en plikt för Israel att prisa Herrens namn. Kan jag lista ut vad det är för två ord jag tänker på? Plikt och prisa och glädje. Ja. Plikt och glädje tänkte jag på. Vi tänker att plikt är någonting jobbigt och man ska inte tänka plikt. Men här säger han, det är en plikt för Israel att prisa Herrens namn. Och så var det ju. Och i några översättningar som har folkbibeln tror jag så stadgar. Lagar. Plikt. Alltså det här är vår lag. Det här är vår uppgift. Och den här bedjan säger, åh jag är så glad över detta. Så roligt. Nu ska vi liksom gå till Jerusalem och nu är vi här och vi är framme liksom. Yes. Han kommer inte så här, åh vad är jobbigt. Utan det är liksom yes. Och så kan det vara med den här uppgiften att vara Guds liksom präst, den som ska tillbe honom. Ibland är det så här, åh vad det här är roligt. Och det är, och då är vi liksom i det vi är skapta till att vara. Vi är skapta till att ta emot av Guds gåvor och säga tack. Men så är vi också syndare. Vi är skadade. Och det kan bli oss som en börda ibland. Så det är kluvet. Och vi vet ju att till slut så bara havererar det där. Med den här lagen. Vi kan läsa i Hesekiel till exempel. När man liksom, det här gudstjänstlivet har totalt havererat i templet. Man följer inte de här instruktionerna. Man firar inte påsk. Man ägnar sig åt avgudadyrkan istället. Så det var havererade. Så Gud testade liksom att stifta det här förbundet med Israel. Ge dem en instruktionsbok. Så här ska ni be. Och det gick inte. Vad gör Gud då? Jo, Gud stiger ner. Blir en människa och utgjuter sin ande. Och nu tror jag vi behöver 5 minuters bensträckare.